de skulle ha rört sig saktare framåt. Inte kanske funnits alls och varit betydligt svagare och mindre framgångsrik. Och det är också lätt att glömma att de som inte fullt ut kan ta strid i egen sak, yngre, äldre, sjuka, utfattiga, papperslösa, hemlösa, EU-migranter, kanske var flyktingar, särskilt ensamkommande och gatubarn, i olika grad kräver andra människors empati och sympati, alltså andra människors vilja att arbeta för andras rättvisa. Andra människors ansträngning att avvisa fascistoida, alltså svaghetsföraktande och svaghetsutnyttjande förhållningssätt. Och gruppen djur utgör här ett extra tydligt exempel. De kan inte försvara sig själva i någon högre grad. De har inte mänskliga röster i det mänskliga samhället, fast de lider under mänsklig hand. Deras frigörelse från lidande är oftast, inte alltid så faktiskt, men oftast är den helt avhängig huruvida det finns försvarare som har lust att ställa upp för dem. Det här förhållandet och det faktum att vi människor alla någon gång under våra liv, det är verkligen faktum så, kommer att tillhöra någon eller några av de nämnda mänskligt så kallade svaga grupperna. Alla kommer vara små och nyfödda, alla kommer vara sjuka någon gång, alla kommer vara gamla, alla kommer vara beroende. Och det är en av de största anledningarna till att vi har samhällen överhuvudtaget, det är för att hjälpas åt att försörja och sörja för varandra. Nästa bild, då har vi en grupp människor som ser på en målning som är av en djungel. Och den här målningen är uppställd i ett område där det förut fanns en djungel. Och sen är det den speciella relativitetsteorin. Det står två observatörer som rör sig relativt varandra uppmäter olika tids- och rumsintervall för samma händelser, men fysikens lagar gäller för båda. Så, ni får själva associera runt kring detta. För oss som kanske är vana att se oss själva som tillhörande underordnade grupper, kan man ju vara om man tillhör kvinnokategorin kanske, kan det förstås kännas märkligt och upplevas frånstötande att bli påtalad att även tillhörande en sån underordnad kategori kan ha makt. Och att denna makt förpliktigar. Och här finns ett oändligt antal variationer. Ekonomiskt underordnade i manskategorin som inte vill förstå sitt mansprivilegium, till exempel. Ekonomiskt överordnade i kvinnokategorin som inte vill förstå sitt överklassprivilegium, till exempel. Ja, det finns många variationer här, ni får själva fortsätta liksom. Människor som inte inser den makt de äger eller andra varelser finns också. Va? Är jag tyrannen här? När det gäller djur. Innan kultursammanhangen förstod att olika ting kan ha sitt berättigande och ojämförliga värde, kunde exempelvis en så kallad seriös vuxenbefattares totala verkshöjd, vet ni verkshöjd, det är en tid många böcker, säger man så här, det här är ett seriöst eller ett mindre seriöst och så här. Då kunde man till exempel stämpla den som devalverad om den personen också skrev barn- och ungdomslitteratur. På snarligt sätt har kampen mot djurexploatering uppfattats, djurfrågor av förment lågt värde då, förminskar, devalverar frågor om människor av högt värde då. Men det här är som om nedvärderingen och förtrycken av människor skulle innebära att förtryck av andra levande varelser inte finns. Men det gör de, det gör det. De här existerar båda i samma mänskliga samhällssystem, människoförtryck. Det finns i samma mänskliga samhällssystem. Motstånd mot samhälls- och normkritik som inbegriper djur handlar inte sällan om svårigheter att erkänna djurexploatering som värt att studera, eftersom djurs kroppar är något som så många vardagligen konsumerar, äter upp och bokstavligen kan göra till noll och intet. Det är svårt att inse att det här verkligen är ett seriöst ämne när jag till och med kan äta upp det. Det är så konstigt. Ändå är, tror jag, inte det avgörande skälet till sån kritik, som jag förstår att det finns verkligen, de orsaker jag nyss nämnt, utan det faktum att sociala rörelser, institutioner och lärosäten inte tillräckligt ofta och kontinuerligt uppdaterar sig. Hur kan en social rörelse göra så att människor känner igen sig och upplever att de är välkomna? hur kan vi börja förstå att varje generation i en social rörelse står på de tidigare aktivas axlar? På de tidigare markbrytande och stigfinnande, på deras gärningar och tänkande, på lärdomarna av deras viktiga misstag och framgångar. Och jag ska nämna några legendariska feminister och djurförtryckskritiker med bred samhällskritik som dessvärre har bildningsskuggats. Och först har vi Olympe de Gouges som levde under franska revolutionen och som var dramatiker och skrev den första pjäsen mot människoslaveri som sattes upp då på sin tid. Och hon var litterär aktivist och hon kritiserade kolonisatörerna på den tiden för att de använde argument om det rättfärdiga i att exploatera djur. De använde sådana argument för att rättfärdiga människoslaveriet, och det här punkterade hon. Väldigt modigt gjort. Det kostade henne rätt mycket också. Men jag har skrivit en bok som heter Visionens rosenvatten, som handlar om henne. Om ni är någon som är intresserad, den är ganska ny. Och hon är längst upp till vänster. Sen har vi Dick Gregory som var människorätts... eller är, men han var på 60-70-talet människorättsaktivist i USA. Komiker och också dietist. Vegan, alla de här är veganer och viktig i kritiken av djurförtryck. Och till höger har man honom då Alice Walker, poet och författare och också tidig djurförtryckskritiker, och formulerade de här kopplingarna mellan människoförtryck och djurförtryck på ett väldigt pregnant och briljant sätt. Och längst ner har vi Angela Y. Davis, också medborgarrättsaktivist, 60-70-talet främst då kanske. Hon skrev flera böcker och är ju föregångare till intersektionalitetsupptäckaren Kimberly Crenshaw. Skriver böcker om samma tänkande. Och efter henne har vi Saida Catalan, som var språkrör för grön ungdom i början 2000-talet. Och med en antirasistisk och antisexistisk djurrätt på agendan. Väldigt nytt var det faktiskt då. Och till höger om henne då, Manita Gandhi, världens första kvinnliga miljöminister. Och hon har då skrivit flera böcker om veganism. Och hon är vegan fortfarande då. Och så här säger Angela Davis idag. Här säger hon: jag brukar inte nämna att jag är vegan, men det är något som har växt fram med tiden. Jag anser att det är rätt tidpunkt att tala om det, därför att det ingår i ett revolutionärt perspektiv. Hur kan vi inte bara upptäcka mer medkännande förhållningssätt till andra människor, utan hur kan vi utveckla mer medkännande förhållningssätt till de andra varelser med vilka vi delar denna planet? Och det betyder att utmana hela det kapitalistiska produktionssättet. Jag menar att bristen på kritiskt engagemang i maten vi äter visar i vilken grad varuformen blivit det primära sätt vi uppfattar världen på. Och det finns i en antologi som heter Bevara mig väl, i det kapitlet som jag har där. Nu har vi en bild på en geometrisk figur. Där pilen pekar från basen upp till toppen, och i toppen så står det att 8 enskilda personer har mer tillgångar än halva jordens befolkning. Och i basen är det en bild av det som kanske inte vanligtvis brukar räknas in i när man pratar om klyftor i världen då, men det är en ganska stor del av den här basen är just djur och natur. Och här har vi en bild på en ko, och det är enorma djur som då har avlats fram och som då tillfogar den här individen stort lidande förstås, hela den tiden som den lever, får leva. Vilket i och för sig inte är särskilt lång tid, men då. Man kan fråga sig om denna figur är en geometrisk schablon av Frankrike före franska revolutionen kanske i Europa, eller av Europa för 100 år sedan. Det skulle det kunna vara, för klyftorna var stora. Men det är faktiskt en schablon av världens ekonomiska förhållanden idag. Man kan betänka här, eller vi kan betänka, för att undvika en man. Betänk hur djurkropparna, energin, biomassan, allt arbete, allt obetalt och lågbetalt arbete, allt producerat mervärde och framförallt folk som kategoriseras som kvinnor och yngre, hur det transformeras till kapital och strömmar upp till de här enskilda, får man säga, sorgligt ensamma, numera 8 människorna i toppen som har mer tillgångar än drygt hälften av hela världens befolkning, alltså enligt Oxfams senaste uppsamlade statistik med ordföranden Winnie Byanyima i ledningen. Men det är förstås inte de här få specifika människorna i toppen som är liksom skyldiga till det här, utan det är de globala ekonomiska spelreglerna i samverkan med föråldrade ideologier. Varför är inte alla människors ovärderlighet, det vill säga att vi liksom inte kan sätta värde på människor utan de är ovärderliga, och rätt till lika villkor, varför är inte det en del av den ekonomiska ordningen? Varför är inte respekt för djur och natur och djurs rättigheter då? Varför är inte de planetära gränserna, alltså det här vad vi har och vad vi har fått att ta hand om på jorden, varför är inte det en självklar del av den nuvarande ekonomiska ordningen? Den är ju en kulturprodukt. Den ekonomiska modellen är en kulturprodukt och den är skapad av människor. Och därför är det ju möjligt att förändra. Och det kan se lite lika ut. Här har vi 2 hamburgare som ligger på vad som ska föreställa vara tallrikar. Håll lite att tänka här. Det ser ut som inte skulle spela så stor roll när den ena är animalisk och den andra är vegetabilisk. Och det gör ganska stor skillnad. När vi har då alltså, exemplet proteinproduktion i nuvarande ekonomiska modell. Och där kostnaderna som samhället och enskilda betalar inte är redovisat och inte är med i produktionen. Och därför inte i priset för varan. Så vi får aldrig någon information om vad den här animaliska burgaren då, vad den har kostat, fast den ser likadan ut nu för tiden då. Fast den har kostat lidande till det så, djuren naturligtvis, och sen lidande för de som måste tillfoga lidandet till djur, alltså de som jobbar i uppfödning och slakteri. Det är människor som gör det här liksom hantverket åt andra som köper, de som aldrig behöver se eller delta själva. Och hur den här makt i rätt praktiken präglar samhället som en fascistisk kulturprägling då. Resursuppgången och miljöförstöringen, det här känner ni allt mer till genom att media börjar skriva om det. Hälsokostnaderna, zoonoserna, alltså från djur till människor, överförda sjukdomar, epidemier, antibiotikaresistensen, att vi snart inte kan använda antibiotika på grund av att alla mediciner som har getts till djuren för att de ska leva ända fram till slakteriet. Och så naturkatastroferna som kommer av den här miljöförstöringen. Och det som inte heller uppmärksammas alltid då, det som blir av naturkatastrofer, nämligen att folk måste fly från där de bor, alltså att det blir påtvingad migration. Inte självvalt. Alla har vi rätt att röra oss över hela planeten, tänker jag. Men det är inte roligt att behöva flytta, man måste göra det. Och så har vi alternativet då, vegetabilisk proteinproduktion, det erbjuder ju inte någon universal lösning som vanligt, så är det liksom inte antingen eller något av oss att det ena är gott och det andra ont, men det är ändå ett enormt mycket bättre alternativ, en förutsättning för människor att lösa många av dagens kriser, och den befriar inte helt och hållet då, men den innehåller 3 kroppsbefrielser, och det är djurkropparnas befrielse, det är människokropparnas befrielse från det inmundiga lidande och förstörelse av planeten, och det är faktiskt befrielse lite grann av själva himlakroppen, alltså Tellus, tänker jag. Och befrielsen gäller att vi befriar oss från människoorsakade fascistoida relationer. För på vår jord så finns det ju fruktansvärda relationer i naturen, så att säga. Men vi människor har ju möjlighet att slippa detta. Vi kan befria oss från fascistoida relationer. Och vi gör det bäst. Om vi gör det så får vi mycket större möjligheter. Nyligen publicerad forskning från Oxford University i Storbritannien i forskningstidskriften PNAS menar att den ökade andelen vegetarianer och veganer innebär att världen sparar rekordstora summor. Det går knappt att räkna så stort redan. Forskaren Marcus Springmans räkneexempel pekar mot att det finns liksom potential i biljardformat. Så hur kan produktionen av animalier fortgå när den missar så här stora positiva summor och värden? Hur kan svenska företag i samarbete med landsbygdsministern och svenska myndigheterna Jordbruksverket och Livsmedelsverket göra storsatsningar på export av animalier? I början av 2016 skrev man på sånt här kontrakt och det förnyades nyligen, nu 2017. Och Sverige ska då exportera regelbundet kalkon, kyckling och mejerivaror samt nötkött till den asiatiska marknaden, Kina och Hongkong. Och svaret till att det här fortfarande pågår är ju förstås den här förhärskade köttnormativiteten eller proteinnormativiteten. Men lika viktigt är hur denna normativitet omsätts i den här ekonomiska ordningen. I nuvarande globala ekonomiska modell ökar företagen sin lönsamhet och vinstmarginal ju mer de inte tar hänsyn. Ju lägre löner, ju sämre arbetsförhållanden och ju mindre hänsyn till djurliv och naturresurser, desto bättre för företagens resultaträkning. Inom vissa regler så lever ändå det systemet. I nuvarande ekonomiska ordning finns inte heller på statsnivå någon bokföring som visar uttag av biologiska resurser. En nation kan i sina räkenskaper budgetera som om dess totala underskott minskar när de istället, om vi räknar miljömässigt, ökar. Statens uttag av biologiska resurser räknas alltså inte idag som en kostnad, utan trots att den nuvarande globala förbrukningstakten ligger på drygt 1,5 jordklot, alltså globalt sett så förbrukar vi då 1,5 jordklot under ett år så. Och det är ju, alltså återväxttakten hänger inte med. Och Sverige gör det här 4 gånger värre. Sverige har förbrukningstakt på drygt 4 jordklots bioresurser om alla skulle förbruka lika mycket som Sverige gör då. Och det är intressant hur vi tycks anse att det mesta i samhället det ska utvecklas och förändras till det bättre. Men vår ekonomiska modell som håller på då att snurra oss allt längre och längre från den framtid som vi vill ha. Alltså den modellen och våra ekonomiska beräkningar, de ska fortsätta vara samma. Fastän modellen bevisligen är dysfunktionell när den utelämnar de viktigaste värdena i livet och på jorden då. Ja, att upptäcka en relation, nu ska jag börja närma mig, sluta ett tag kvar. Att upptäcka en relation, att skaffa sig en analys, att välja en utkikspunkt, getting a bird's view, eller ett fågelperspektiv på svenska, men också kanske en kalvs perspektiv. Och det är en, jag skulle säga det, en bild på ett kalvansikte då. Och en nästa bild är en bild på ett fåransikte. Utan hänsyn till djurs rätt att inte exporteras av människor kan inte människor förverkliga de mänskliga rättigheterna. Utan bevarande av djur och natur kollapsar ekosystemen. Kollapsar i längden möjligheterna för människor att försörja sig och upprätthålla fredliga samhällen. Vår överlevnad går ihop i beroende av varandra. Nästa bild är en hönfågel, också ett ansikte av en hönfågel. Men vem äger makten att ställa in perspektivet? Arbetet mot illabehandling och exploatering av andra varelser handlar inte om olika djurarter och djurindividers inbördes liv i naturen, utan det handlar om vad som utspelar sig i relationen mellan människor och andra varelser, alltså om våra mänskliga handlingar. Nästa bild är grisansikte. Eller en gris. Därför leder djurets perspektiven, som jag ser det, till att sätta människan i fokus. Det vill säga att förorda en sorts fördjupad, utvidgad humanism. En feministisk, antikolonial humanitarianism. Det är något svårt att säga, men det är ett så svårt uppdrag vi har. Där mänsklig självkritik blir detsamma som att ägna sig åt att ta ansvar för det egna samhället och dess politik. Istället för att försöka dominera underordnade andra att göra något som de inte vill. Det vill säga att arbeta med samhällets mänskliga relationer. Istället för att låtsas att de inte finns. Att förvandla överordningens credo till dess motsats. Ett slags feminismens anti-auktoritära princip. Du har inte rätt att kontrollera mig. Du kan inte göra vad du vill med mig. Min frihet är lika viktig som din frihet. Och så i förhållande till en underordnad grupp, i detta fall djurkategorin då. I det här fallet alltså. Ingen har rätt att kontrollera dig egentligen. Ingen kan göra vad den vill med dig egentligen. Din frihet är lika viktig som min. Min eller vår makt över dig kan och bör vändas till strävan att skapa frihet för dig. Därigenom för oss båda, därigenom för alla. Och så då, jag försökte på med en vegofeministisk tillämpning av denna princip då. Människor i maktställning har inte rätt till andra människors kroppar. Människor i manskategorin, och då har jag specificerat det av historiska och samtida orsaker. Och om ni inte förstår det så får ni gå tillbaka till historien och plugga på lite där. Manskategorin har inte rätt till andras kroppar. Människor, oavsett övriga tillhörigheter, har inte rätt att exploatera andra varelsers kroppar som helhet då. Kan det vara specifika fall och så. Men generellt sett. En princip som man utgår från. Ja. Sådana förhållningssätt ger möjlighet och krav på alla människor att koncentrera sig på sig själva. Som delar av ett samhälle som strävar efter fredliga natur- och djurrespekterande överlevnadsmöjligheter i ömsesidighet och jämbördighet med andra. Och sådana möjligheter måste, tänker jag, även inbegripa lärosäten som hederskodex för forskning och utbildning, en strävan att erkänna att de idéer och erfarenheter som ligger till grund för etableringen av frågeställningar, forskningsområden och forskningsmedel ofta emanerar underifrån, och det här gäller ju alla sociala rörelser, att det kommer underifrån, från fritänkare, aktivister och sociala rörelser med direkta erfarenheter. Ja, vilket gör att jag osökt kan plocka upp författaren Roxane Gays kastade handske i hennes briljanta bok Bad Feminist. Jag rekommenderar. Och komma in på den egna ofullkomligheten. Sociala rörelser som feminism och veganism och djurrätt är etiskt politiska. Och därmed så är de värderande och ibland så är de dömande rörelser. Oj, nu gjorde du fel. Nu föll du i. Nu är du ute. Nu levde du inte upp till dina ideal. Nu levde du inte upp till de veganska och feministiska idealen i det här fallet. Ja, nu åkte jag dit. Nu lyckades jag kanske inte stoppa den veganfientliga redaktörens missvisande ingress och rubrik på min artikel. Det har hänt mig ett antal gånger. Nu sprang kanske husets rescuehund förbi mig när jag försökte kontakta henne på promenaden. Det har också hänt mig några gånger. Men då gäller det att minnas, tänker jag, att det perfekta mönstret är det instängande mönstret. Ur mönstrets plötsliga fel, dess kontrasterande oregelbundenhet, slipper uniciteten, det unika i vars och ens personlighet ut. För inte så liten mån är det ju faktiskt alla våra sårbarheter och svagheter som gör oss extra älskvärda. Alla våra förvirrade, välvilliga strävanden och vardagliga val i den gemensamma biosfären. Gå under ensamma på den här jorden eller överleva tiden ut i egalitet, alltså jämlikt, och solidaritet med varandra, bredvid varandra och bredvid de andra. Lite som de uråldriga djurens sentens och tysta hemlighet. Nästa bild. Havssköldpaddor i havet med stolta och världsvant ilskna uppsyn. Och jag föreställer mig att de säger någonting, eller att de kommunicerar någonting som vi vet, de borde veta, men de glömmer oss hela tiden. De glömmer oss hela tiden. Gör inte det. Ingen är fri förrän alla är fria. Och det, tänker jag, det är liksom en väl upprepad sanning. Alla har hört den. Hur? Men den är ju faktiskt mycket vidare och mycket djupare än vad vi brukar erkänna. Och med det så säger jag tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Jag förstår att det var mycket nytt kanske.
Stort tack Lisa för en väldigt intressant föreläsning.